Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det var ju ett kvällspass, om jag inte missminner mig helt.
Den 9 mars 2018, klockan är 8:30 på kvällen. Polisassistenten Emil har precis avslutat ett ärende i Landvetter och håller på att lämna av en kollega i centrala Göteborg.
Precis när vi kommer in till stan så får vi faktiskt ett larm, eller ledningscentralen går ut med ett larm då vi släpper av vår kollega där.
Någonting har hänt i stadsdelen Högsbo på Sikelgatan, bara några kilometer därifrån. Och Emil och hans andra kollega blir beordrade att åka till platsen.
Anmälare hade ju nämnt någonting om någon avliden person eventuellt, att det skulle finnas blod på platsen.
Uppgifterna från RLC är knapphändiga och exakt vad det är han och kollegan kallats ut på är det svårt för Emil att få en tydlig bild av.
Man är väl lite förvirrad, som sagt. Jag kan minnas att det är någonting i det här larmet som ändå gör att man såklart tar det på största allvar, men att det verkar vara lite oklart helt enkelt. Man försöker väl alltid förbereda sig, framförallt mentalt då, både på värsta tänkbara eller troligast vad är det vi har framför oss. Men man försöker ställa in sig rent mentalt så att man helt enkelt är med i matchen då man kommer fram.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia om Högsbomannen och mordet på Eddie Svensson, del 1.
Att jag inte får tag i han, det kan ju gå några dagar liksom, men att ingen fick tag i han, inte hans polare, inte jobbet liksom, då blir det ena, shit, vad är det här liksom?
Några timmar tidigare i Stockholm har Johnny Svensson fått ett telefonsamtal från en orolig kusin som inte får tag på Johnnys lillebror, Eddie.
Samtidigt så ringer en av min och Eddies gemensamma vän då också och frågar om jag har pratat med Eddie då liksom. Och då kommer jag på att det är några dagar sedan liksom, och konstigt, ingen får tag i henne.
Sista kontakten Johnny hade med sin lillebror var 2 dagar tidigare. Ett kort sms som bekräftade datum för en resa till Hamburg som de planerade tillsammans. Johnny fick aldrig något svar, men tänkte inte mer på det. Nu går det inte fram några signaler på Eddies telefon när han försöker ringa.
Då ringer jag min bror Mikael som också bor i Stockholm, som jag då. För Eddie bor i Göteborg. Och frågar om han har hört någonting. Nej, han har inte hört någonting. Så frågar om han har numret till Eddies rumskompis som han delar lägenhet med. Och så ska min bror återkomma då.
Rumskompisen David, som bröderna hade hoppats skulle vara med Eddie, visar sig ha flyttat ut bara några dagar tidigare. Inte heller han har hört någonting från deras lillebror.
Det är väl någonstans där som man börjar inse liksom att det är någonting som inte är rätt liksom. Det är konstigt liksom. Om ingen har fått tag i honom, har inte varit på jobbet, och då blir det för... Ja.
David har fortfarande kvar sin nyckel till lägenheten, och Johnny och Mikael, som nu är övertygade om att någonting inte står rätt till, ber honom ta sig till lägenheten för att ta reda på vad som hänt.
Då börjar det liksom snurra och grejer i skallen där, och vi börjar väl tänka att den här killen ska nog inte åka dit själv liksom, utan det är nog bättre att polisen åker dit. Men vi hamnar väl i någon typ av chock eller konstig känsla där, så att på något sätt, vi vill ju bara veta vad som har hänt så fort som möjligt. Man tänker inte klart.
Eller där inom 10-20 minuter kanske.
Klockan är strax innan 8:30 på kvällen när David kommer fram till det gröna trevåningshuset på Sikelgatan. Han slår in portkoden och tar sig upp till Eddies lägenhet på andra våningen där han själv bodde bara några dagar tidigare. Han stoppar in nyckeln i låset. Dörren är olåst.
Öppnar dörren, det är mörkt i lägenheten. Försöker tända lyset. Ingenting händer där.
Han försöker tända ytterligare en lampa. Ingenting händer. Lägenheten ligger fortfarande i mörker.
Testar en annan ljuskälla. Ingen respons där heller.
Det är först när David öppnar elskåpet som han förstår varför. Huvudsäkringen har gått. Han slår på den igen.
Hela lägenheten tändes upp. Och det är blodstänk både i hallen. Både på golvet och på väggarna. Jag står liksom i chock. Tar ett steg. Och ser då Eddie ligga i vardagsrummet. Jag försöker få kontakt med honom genom att ropa. Jag har ingen kontakt där. Börjar fumla efter telefonen. Har fortfarande Mikael på Messenger. Skriver till honom att han ska ringa, vilket han gör. Och säger då att någonting har hänt. Och han ber mig kontakta SOS, vilket jag gör då.
SOS 112, vad har inträffat?
Ja, hej, David heter jag.
Hej.
Jag blev precis kontaktad av min väns bröder här. Han var lite orolig för sin bror som inte har blivit för jobbet på 2 dagar.
Okej.
Okay. Bad mig åka till lägenheten här för jag har nyckel.
Ja.
Jag kom in i lägenheten där det är massa blod på golvet. Och okay. Jag ser min kompis ligga här, han är helt livlös.
På andra sidan luren försöker SOS-operatören få en bild av vad exakt det är David har sett in i lägenheten.
Men är det liksom, tror du att han har blivit, alltså att det är något brott som föreligger eller?
Jag vet inte, det är ett blodspår från hallen. Gästen ligger av, han ligger i rummet till här, jag ser.
Ligger han på rygg eller på sidan?
Han ligger framåt lite, jag ser sår på ryggen och ser sår på armen.
Ryggen och ena armen. Mm.
När brorsan ringer tillbaka och säger att, att Eddie då ligger i lägenheten blodig, så tänker min första tanke är att han driver med mig för att jag var så nervös innan. Och, liksom så här.
När Johnny får veta vad David möts av i lägenheten vill han först inte tro att det är sant.
I samma sekund så tänker jag också att man skämtar ju inte om en sån här grej. Liksom, så att jag fattar ju någonstans att det är på riktigt, men det är för sjukt för att ta in. Varför ska han ligga blodig i lägenheten liksom? Det var för konstigt liksom.
Det börjar långsamt sjunka in hos Johnny vad det är hans bror berättat från honom. En overklighetskänsla som bara blir ännu starkare eftersom familjen genomlidit nästan exakt samma scen bara 2 år tidigare när deras syster gick bort. Telefonsamtalen från oroliga vänner, rädslan för att någonting allvarligt har hänt och känslan av maktlöshet i att befinna sig så långt bort.
Det var ju en naturlig död liksom, kan man ju säga, eller det var för mycket medicin, jag vet inte, men det här var lite annorlunda, eller det var samma känsla, man blir som att man blir åksjuk, man hamnar i någon vakuum liksom, som att man är illamående liksom, ja, åksjuk typ, men ja, det är bara snurra liksom man tänker vad gör vi nu liksom, och klockan är 9 på kvällen. Mina barn råkar ju höra lite liksom att brorsan är död liksom, så att de blev jätterädda. Men vi tar ett beslut att brorsan skulle komma och hämta mig liksom, och vi ska åka till Göteborg.
Det här är ju en brottsplats, men samtidigt, liv går väl ändå först. Jag måste väl ändå uppmana HLR, eller hur, du skämtar?
Ja, vem är det som är inne där då?
Det är någon vän.
Under tiden väntar David kvar i telefonen utanför Eddies lägenhet, medan larmoperatören överlägger min kollega om vad de ska göra.
Jag hittat honom, så jag. Dörren stod öppen. Han hade nyckel in, men dörren stod öppen.
Det måste du ju göra så. Han behöver ju inte stöka runt allt för mycket.
Jag tänker så här, att försök att stöka till för mycket runt omkring. Men jag vill gärna att du försöker få honom på rygg.
Jag
vill ju att vi gör HLR.
Ja. Jag vågar inte röra någonting. Alltså, jag ser blod alltså från
fallen. Ja, men jag tänker att även om ett brott föreligger så är det ju hans liv i första hand. Det här kan ju ha hänt nyligen, det vet
jag inte. Jag går ut och larmar där.
David tar sig fram till Eddie.
Jag tar en koll på pulserna.
Andningen är viktigare för pulsen kan vara svår att känna.
Ingen andning, ingen puls.
Ingen andning, nej. Men lägg ner, kan du lägga ner honom på golvet, på rygg?
Han ligger på golvet, han ligger på magen fram. Det är en massa sår, jag vågar inte röra mig där.
Nej, men vi måste, det är livet som går först, även om det är en brottsplats. Livet går först. Dra upp armar då.
Han är stel också.
Han är stel, okej.
Okay. Tror inte det.
Nej, han är lite stel. Är han blek?
Han är väldigt blek.
Ja, nej. Men om han är stel i kroppen så får vi låta det vara. Då får vi ändå förmoda att det är tråkigt. Vad heter han?
Eddie Svensson.
Eddie andas inte och han har ingen puls. Ambulans är på väg och David backar ut ur lägenheten medan larmoperatören är kvar på linjen tills dess att hjälp kommer.
Ambulansen är på väg här på bank och gatan, så är de strax. En halv minut så är de hos dig, David. Jag vet inte om du ser dem.
Jag ser ljus och fram.
Ställ gärna och vinka så de ser var det är någonstans också.
Värda på.
Ja.
Jag såg väl några lampor och så jag vinkar väl persiernen och undrar liksom, oj då, nu är hon säkert sjuk. Så.
I porten bredvid har Ann Börjesson reagerat på blåljusen utanför sitt fönster. Hennes första tanke är att någonting har hänt en äldre dam som hon vet bor i Eddies port och som hemtjänsten gör dagliga besök hos.
Men sen tyckte jag det var så konstigt allting. Nej, jag stod i sovrumsfönstret. Så här. Och sovrumsfönstret som jag pekar mot nu. Och tyckte att det var jättekonstigt. Nej, det är något som inte stämmer. Och då ser jag David där utanför Eddies för detta inneboende och vän. Som står och är totalt chockad och skakar och är helt... Det var så fruktansvärt att se honom. Det kommer jag aldrig glömma.
Anna har känt Eddie i flera år. Och när hon ser David stå där bland ambulanserna utanför porten anar hon direkt det värsta.
Att han hade sett något fruktansvärt, det förstod jag. Så det blev bara så. Att jag visste att han var död. Sen hur det hade gått till, det hade jag ingen aning om. Men jag, och se en sån chockad person, jag förstod det. Att han hade gått upp dit och sett någonting fruktansvärt.
Hon kastar på sig skorna och jackan och springer ut på gatan till David.
Jag tror väl att jag frågade, eller jag kommer ihåg att jag bara sa någonting att ja, är det död? Så. Och han stod liksom, ja du vet, det var kallt också, när det är tunn jacka, du vet, han hade ju aldrig mycket kläder på sig. Så ja, det var fruktansvärt att se. Det stod en tjej där vid ambulansen och då sa jag till henne att jag ville, eller liksom, han fryser jättemycket, vi måste få en filt.
Ann springer tillbaka in i lägenheten, hämtar en jacka och ser till att David får en filt över sig. De sätter sig chockade utanför porten. Klockan har hunnit bli strax innan 9 och in i lägenheten kan läkare officiellt konstatera att Eddie är avliden.
Sen satt vi där en stund och försökte liksom hålla om han. Och så. Jag var ju chockad själv. Eller att Eddie, man kan ju inte ta in, man förstår ju inte.
En person sitter ner på trappen inlindad i en infilt och har ytterligare en person bredvid sig.
Polisassistenten Emil och hans kollega kommer till platsen inom några minuter. De tar sig fram till David och Ann för att försöka få en bild av situationen.
Först får vi reda på att personen som är inlindad i filten då, det är den som hade ringt oss angående det här. Vi får lite information, men vi förstår rätt snabbt att det är någonting allvarligt.
Emil och kollegan tar sig snabbt upp till lägenheten på andra våningen. När de kommer in i hallen ser de direkt blodstänken. Och längre in, i vardagsrummet, ligger Eddie livlös på golvet vid sidan om sin säng.
Min första tanke var ju inte att det var direkt självförvållat, utan han har ju blivit utsatt för någonting. Det var ganska mycket blod i hallen, precis in till dörren. Och det var väl då att, hur har det här hänt då? Någon som kanske vill göra sig själv illa ställer sig kanske inte vid dörren. Och sen trillar in eller stökar ner på det sättet. Så det är klart, vi kunde inte utesluta brott. Så det är, då utgår man ju från det helt enkelt för att vara på den säkra sidan.
Lägenheten är stökig. Runt omkring Eddie ligger saker slängda, huller om buller. Och bäddmadrassen har slitits bort från sängen.
Man har väl förberett sig mentalt lite grann också. Att är det här värsta tänkbara? Hur ska jag agera? Vad ska jag ta för uppgift? Hur ska jag kunna hjälpa till för att föra den här utredningen framåt? Är det så att vårt första prio är alltid att rädda liv? I det här fallet så blev det ju inte aktuellt tyvärr. Vi kunde inte utföra någon åtgärd där för att helt enkelt få personen till liv igen. Och prio nummer två är alltid att gripa gärningsman.
Emil och kollegan tar sig förbi hallen och vidare in för att säkra lägenheten. De går försiktigt, noga med att röra så lite som möjligt.
Det var ju så pass mycket blod på platsen, så det liksom, finns det något stickvapen eller något liknande man kan iaktta med blotta ögat utan att röra runt så mycket. Det försökte man ju se, men ingenting jag kunde iaktta där, utan det var bara helt enkelt att försöka säkra platsen, se till att det får bevaras som det är då.
När de förvissat sig om att ingen befinner sig vare sig lägenheten eller trapphuset, backar de ut i väntan på förstärkning för att inleda vad de nu förstår är en mordutredning.
Det blir ju då såklart en stor apparat utav det här. Det är ju många kollegor som får larm om att de ska komma och stötta oss. Vi behöver ju spärra av brottsplatsen, vi behöver hålla avspärrningen i väntan på tekniker.
Så det blir sjukkänsla, bara nu sitter vi här igen, vad är det här liksom som händer?
På E4 sitter Johnny tillsammans med brodern Mikael i en bil på väg mot Göteborg. Samma resa som när deras syster gick bort 2 år tidigare. I samma bil, på väg mot samma lägenhet i Högsbo, där också Johnny och Mikael har bott innan de båda flyttade till Stockholm.
Det hade varit svårt att komma iväg. Jag gick ju vimsa liksom, visste inte vad jag skulle packa och sådär, och om jag skulle åka. Men till slut sitter vi där i bilen. Han kommer liksom och ska jag lämna? Jag lämnar mina barn. Jag bara, de är helt knäckta, de hörde ju liksom vad som hade hänt. Och det var så splittrat bara. Jag måste ner, men min familj mår dåligt. Liksom. Bara, sitter där i bilen. Vi är chockade. Liksom. Vi bara, det går inte att förstå. Liksom. Man försöker få tag i alla människor vem som träffade han sist. Och min kusin och så ringde först och berättade att han inte hade varit på jobbet. Han fick vi inte tag i. Så vi bara, jag vet att man satt där i bilen och ja, i ett vakuum liksom.
De försöker desperat att skapa sin bild av vad det är som har hänt. Ingenting hade förberett dem på det här, och tidigt börjar bröderna utgå från det otänkbara. Deras lillebror har blivit mördad.
Jag minns inte om det var på grund av beskrivningen jag fick, att det var blod överallt och blod i hallen. Det var liksom, och det var det som gjorde att jag fattade att det var ett mord. I samband med att jag kan aldrig veta, men det känns inte som att Eddie skulle vilja ta sitt eget liv liksom. Inte på det så som han mådde där liksom, och aldrig haft en upplevelse av honom som person att han skulle liksom så.
De kan inte förstå, de anar inte hur det har gått till, och där i bilen försöker de hitta åtminstone något som liknar tänkbara orsaker till att deras lillebror ligger död i lägenheten.
Är det en psykopat som springer omkring? Har han retat upp någon på spårvagnen? Har han liksom suttit hemma och kommit till någon tjafs?
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Någon kompis. Har han liksom blåst någon på något sätt. Men hur man än vände på allting så gick det inte ihop med det som man hade blivit utsatt för.
Deras telefoner ringer oavbrutet och de försöker få tag i alla som på något sätt har varit med i den senaste tiden. De pratar med flera personer som tagit sig till lägenheten i Högsbo, men varken de eller polisen kan ge några tydliga svar.
Samtidigt som jag ville sitta och prata med min bror, för att jag kan titta med mobilen heller. Liksom, vi sitter och försöker stötta varandra i bilen och telefonen ringer. Det känns som att vi två måste klara den här resan liksom, på något sätt.
De har flera timmar av bilkörning framför sig innan de ska komma fram till Högsbo. Det finns ingenting de kan göra.
Samtidigt som man vill ha svar så blir det ju, vad ska man liksom prioritera liksom? Det var, man kom på sig själv att kanske bara stänga av mobilen och fokusera på oss då, som satt där, och jag och brorsan då.
De kom i sin stora svarta skåpbil.
Det har blivit natt i Högsbo. Ann Börjesson, granne till Eddie, befinner sig plötsligt mitt i en mordutredning. Efter att ha förhörts av polisen ligger hon i sin säng och försöker somna när polisens tekniker kommer till platsen.
Så den skåpbilen, det är ju någonting som jag aldrig kommer över på något sätt. För jag hörde liksom hur deras dörrarna alltså stängs och så när de kom och var där inne. Och sen så låg jag väl och du vet, somnade lite, vaknade lite och kände bara, gud, vad är det som har hänt egentligen, som man håller på? Det här är ju inte klokt och det här är så overkligt och det här är så hemskt alltihop.
Vi fick uppgifter om att det hade varit en läkare där. Och att han hade sett några konstiga skador på ryggen på målsägaren. Och när vi kom dit då så undersökte vi platsen som om det skulle kunna vara ett mord.
Det är kriminaltekniker Christer Back som kommer till lägenheten. De initiala uppgifterna han fått är att ärendet gäller ett dödsfall, men att det förmodligen inte rör sig om något brott. Trots det behandlar teknikerna lägenheten som en brottsplats.
För det har tidigare hänt vid andra tillfällen att man inte har varit så noggrann. Så vi var väldigt noggranna och vi rörde inte den döde. Utan vi fotograferade hela lägenheten så som den var. Så att man skulle ha en orörd lägenhet, en orörd med fotograferad orörd så att säga. Målsägaren låg vid fotändan vid den här sängen på golvet. På golvet så såg man att det fanns leverat blod. Det fanns gammalt blod, om man nu tycker det så, intorkat. Och han låg ovanpå detta. Han hade pyjamasbyxor på sig, men överkroppen var bar. Han hade ett par tofflor, ett par slitna tofflor på sig också.
Teknikerna fotograferar av lägenheten. Stöket och oordningen tyder på att det genomsöks av någon eller några. Och tidigt reagerar de speciellt på en udda detalj.
Det vi märkte med en gång, det var att det var ungefär som att någon hade ringlat en grön vätska. Ungefär som man sprutar ketchup eller sylt på pannkaka ungefär. Det var ringlat fram och tillbaka på ryggen på honom. Och det tyckte vi, det var underligt, det var konstigt.
Runt omkring i rummet har vätskor sprutats på golvet och på möbler. En av vätskorna är grön, diskmedelsliknande.
Det luktade tändvätska på flera ställen i lägenheten. Och det som jag kommer ihåg, det var att på golvet till höger om sängen, där luktade tändvätska.
När de kommer till köket, samma sak där. En distinkt lukt av tändvätska.
Och vi hade ju ingen aning om det här var viktigt eller inte, att det luktade tändvätska. Men vi tyckte det var konstigt, varför är det tändvätska här?
På golvet i vardagsrummet ligger en förlängningssladd. Förmodligen är den anledningen till att David inte kunde tända i lägenheten när han först kom till platsen. Tändvätskan och det gröna kletet har skapat kortslutning i elnätet.
Då förstod vi ju att det här gröna kletet, det har ju kommit dit efteråt. Och då är det ju, tänkte vi då, att då bör det ha varit gärningsmannen som har gjort detta. Och vi undrar så här, varför? Vi blir inte riktigt kloka på det där. Men det här gröna kletet, det fanns på dels på hans kropp, dels på hans pyjamasbyxor. På nattduksbordet. På det här vardagsrumsbordet, där stod det någon skål, och i den så fanns det också det här kletet då. Och då tänkte vi det att den här flaskan med tändvätska, den tog vi. För tänkte jag, där skulle man ju kunna hitta fingeravtryck eller så efter en gärningsman. Att det var en bra grej att ta med oss, tänkte vi då.
Det var bara en sån känsla att vi skulle bara dit liksom.
När Johnny och Mikael till slut kommer fram till Eddies lägenhet i Högsbo har det hunnit bli tidig morgon.
Alla poliser hade gått hem när vi kom, men... Men ja, jag vet inte. Det var bara... Det var bara känsla att jag skulle dit liksom.
Polisen har under natten sökt i området i jakt på mordvapen eller andra bevis, men utan resultat. När de knackat dörr bland grannar har flera personer berättat att de hört ljud från Eddies lägenhet på natten några dagar tidigare. Nu ligger Sikelgatan tom. Om aktiviteten som rådde bara några timmar tidigare vittnar bara polisens gula avspärrningstejp.
Jag tittar in i brevlådan. Jag vill typ in i lägenheten. Jag vet att Eddie inte är kvar där inne, men på något sätt så står jag där och stirrar in i brevlådan liksom. Vill inte gå därifrån liksom. Det är så sjukt allting.
Efter att ha uppehållit sig en stund vid lägenheten åker Johnny och Mikael hem till deras kusin för att försöka få någon timmes sömn.
Och jag minns att jag kollade på TV4-nyheterna och ser programledarna där. Det här är mitt i natten typ. Eller från morgonen, jag vet inte vad klockan är. Men... Och folk skrattar och skämtar och grejer. Och jag minns att... Hur kan ens människor vara glada liksom? Det var, man var inne i någon sån här... dimma bara att jag kunde inte förstå hur någon kunde skratta överhuvudtaget liksom, hur någon kunde skämta om någonting. Jag vet att jag lyckades somna till slut.
Polisen bekräftar nu att mannen som på fredagskvällen hittade stöd i en lägenhet i Högsbo blev mördad, det rapporterar GP. I nuläget finns ingen misstänkt för brottet.
Jag brukar kalla honom för grabben i porten bredvid.
Ann minns deras första möte, en sommarkväll. Hon står i sitt kök och gör i ordning efter en tjejmiddag när Eddie kommer gående på gatan utanför. De har sett varandra i området, hälsat några gånger på ICA, men aldrig umgåtts.
Så då kastar jag upp köksfönstret. Ja, bra. Hej! Och han bara, hallå! Vad kul. Så jag frågade om han ville komma upp. Ja, för han hade varit på någon fest som inte var så kul. Så han kom upp hit. För att han var sån. Det var lätt att lära känna och kul. Och hallå, det är ju du och sådär. Så då, ja, jag kommer upp, sa han.
Det blir början på en vänskap. Eddie som ringer ibland när han bara vill prata. Eller när han fått ett av sina infall och vill låna en potatispress för att göra pommes de chaise. Ibland kommer han upp till Ann och går då genom källargången som förbinder deras båda hus.
Han ville prata ibland, han kunde ringa mig. Det var något speciellt han ville prata om kanske. Då ringde han mig. Eller han kanske ville. Då kunde han komma hit. Har du tid att prata så gick han igenom källargången och knackade lite försiktigt på dörren. Och så satte han sig kanske i hallen eller kök, eller här i soffan. Och så pratade vi om något. Som han hade så mycket planer. Hade så mycket på gång hela tiden. Så det var det liksom... Ja, det var alltid något. Och då ville han liksom kolla, ja, jag tror att jag ska åka till Norge igen. Eller ja, jag ska plugga i spanska. Han hade ju pluggat det. Jag ska nog flytta dit och jobba där. Ja, fantastiskt. Jag var hela tiden. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är nytt nu igen, ja. Så att det svängde väldigt. Det var aldrig tråkigt.
Men nu skulle Eddie flytta från Högsbo. Det fick han veta sista gången de sågs. Eddie kom cyklande på sin elcykel, som han brukade. Och hon ropade på honom från balkongen. Han kom in och de pratade en stund. Några veckor senare är hans lägenhet en brottsplats.
När jag går ut på min balkong så kan jag ju liksom böja mig fram och se lite upp mot Eddie. Så ser man att de står där på balkongen och tar en liten paus i sina vita sån här ställ som de har på sig. Det var jag inte heller beredd på när man går ut på balkongen och bara tittar upp lite. Åh herregud, nu är de där uppe igen. Eller liksom, Är det helt overkligt hur allting bara flödar igenom kroppen då, känslomässigt.
En av de vitklädda tekniker som man ser från sin balkong är Christer Back.
Vi har ju kvar den här lägenheten i flera dagar och vi åker dit flera gånger och fortsätter att undersöka för att hitta mer spår.
Christer och hans kollegor söker metodiskt av lägenheten. Efter att ha jobbat sig igenom kaoset av ryggsäckar, kläder och väskor på golvet i vardagsrummet gör de en avgörande upptäckt.
Och när vi tar bort allting från golvet, då ser vi de här, då ser vi det här skospåret. Och vi ser också att det är blodstänk på golvet. Alltså droppar av blod på golvet. Under de här ryggsäckarna. Och då tänker vi så här, hur är detta möjligt? För att om det är blod på golvet och det är blodigt och någon lägger på kläder och ryggsäckar på det blodet, så måste ju blodet liksom bli mönster i blodet. Men det var det inte, utan blodet var torrt under de här ryggsäckarna.
Blodet under sakerna som kastats på golvet har hunnit torka. Christer Back och kollegorna kan därför dra slutsatsen att oredan i lägenheten kom till först efter att Eddie blivit överfallen.
I min tankevärld då så är det att det här skospåret var avsatt av gärningsmannen. Det var så jag tänkte. Så att först har gärningsmannen med sina skor trampat i blött blod och sen har han förflyttat sig och trampat på nytt på golvet och där avsatt ett skospår med blod, blodets skospår alltså. Och det betyder ju att det här skospåret har ju kommit dit efter det att målsägaren har dött. Det var ju den slutsatsen vi kunde dra direkt då med platsen där.
När de fortsätter sina undersökningar i lägenheten ska de dessutom upptäcka ytterligare ett fotavtryck i röran på golvet avsatt på ett kollegieblock.
Och på det här kollegieblocket, eller det här pappret då, där ser vi ett skospår och det är avsatt med den här gröna vätskan. Och i min värld så betyder det då att gärningsmannen har trampat i den gröna vätskan, fått den gröna vätskan på skon och sen avsatt det på det vita pappret. Och då var det väldigt likt, alltså det mönstret på den skon, det var väldigt likt det mönstret som var avsatt i blod.
Att polisen nu har hittat skoavtryck från en potentiell mördare ger dem någonting att gå på. Och om de kan koppla skosulemönstret till en specifik modell och märke skulle det reducera antalet personer som kan ha avsatt fotavtrycket. Men det finns inga skador på Eddies ytterdörr. Inga tecken på att någon brutit sig in. Och hos polisen ställer man sig frågan hur gärningsmannen överhuvudtaget kom in i lägenheten.
Jag har varit inne på det lite grann, du får berätta om det. Det är något tillfälle du blir av med på byxor.
Ja.
När polisen håller förhör med Eddies rumskompis David, dagen efter att Eddie hittats, minns han en händelse från årsskiftet 3 månader tidigare. Vi hör honom berätta i tingsrätten.
Berätta om den händelsen.
Jag hade varit ute mitt i vintern. Jag hade ett par byxor som låg innanför dörrarna.
Du hade varit ute och tagit av dig byxorna?
Nej, jag hade kommit hem och tagit av mig byxorna och gått och lagt mig som vanligt.
Ja, och var hade du lämnat byxorna då?
Ja, de låg i hallen eller inne. Vaknade upp, ska till jobbet. Inga byxor på plats. Jag har passerkort, nycklar, bankomatkort, allt upp som saknas, telefon. Ja.
Vad var det för nycklar du blev av med då?
Det var på ett par av lägenhetsnycklarna.
Det är i mellandagarna som David vaknar upp och inte kan hitta sina byxor som han lagt i hallen. I fickorna låg hans kontokort, passerkort till jobbet och ett par nycklar till lägenheten. Det händer att de glömmer att låsa ytterdörren på kvällarna och någon måste under natten ha smugit in i lägenheten och tagit byxorna.
Vad gjorde du när du hade blivit av med dina byxor och grejerna i den?
Bankomatkort, C-kort så dispärrade jag direkt efteråt. Meddelade även Eddie då att...
Meddelade?
Meddelade Eddie att det hade hänt och... Jag fick ju en nyckel till slut där, men så även till att byta lås och annat.
Bytte ni lås?
Nej.
David spärrar sitt kontokort och passerar kortet samma morgon som han upptäcker att byxorna saknas. I systemet på hans jobb går det senare att se exakt när.
Och vilken datum har du gjort det?
28.
Vilken tid?
08.11.
Och det var? När var det?
Det var samma dag som jag upptäckte att det saknades.
Så att du blev av med dina byxor natten mellan 27 och 28 december?
Ja.
Tidpunkten för inbrottet, natten mellan den 27 och 28 december 2017, är särskilt intressant. Då skedde ytterligare en knivattack i Högsbo.
I torsdags kallades polisen till Riksdalegatan i Högsbo där en man i 50-årsåldern blivit knivhuggen och allvarligt skadad. En dryg timme senare kom ett nytt larm till en adress på Skepplandsgatan i samma område.
Vi skulle behöva allmänhetens hjälp helt enkelt med om man har lagt märke till någon person i området som har gått runt och känner på dörrar. Vi är också intresserade av folk i området som kanske har haft inbrott men inte anmält till polisen.
Du har lyssnat på En mörk historia, den första delen om Högsbomannen och mordet på Eddie Svensson. Avsnittet är producerat av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Reporter var Nicole Melin och musiken kommer från Epidemic Sound. Klippning och ljudläggning av Underton. Missa inte del 2 och 3 genom att prenumerera i din podcastspelare eller stöd vårt arbete via Acast-appen så kan du lyssna nu direkt på alla delar.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!